Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är den svensk som spelat flest matcher i La Liga. Han sköt AIK till klubbens första SM-guld på 55 år. Han blev utbuad på Ullevi i den svenska landslagströjan. Avsnitt 149 bjuder på ett känslosamt Holmgren möter med Gary Sundgren. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram Holmgren.Niklas. God lyssning! Gary Sundgren, Sveriges mesta La Liga-spelare någonsin, allt väl?
Mycket bra, ja. Faktiskt.
Ja, du ser ut att må bra.
Ja, ja, jag mår bra. Det är, livet leker, så att det, man ska inte gnälla, tycker jag.
Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktips. Som sagt, Sveriges mesta La Liga-spelare. Har du någon anbud från en engelsk klubb förresten?
Jag var faktiskt och tränade en vecka med Sunderland. Ja. När Peter Reid var där och de byggde Stadium of Light, va? Var där och det var typ 4 minusgrader, blåste storm, det snöade åt sidan och vi var tvungna att spela kortärmade och kortbyxor. Och, ja, vi gör provmatchen, ligger under med 2-0 i halvtid och fick en sån jäkla utskällning utav Peter Reid, kommer ihåg. Och, inte jag utan hela laget. Men vi vände och vann med 3-2, men sen kom ihåg att Mr. Stefan Söderberg ville ha lite för mycket betalt och så det blev ingenting av faktiskt. Så att det var ganska nära, men ändå långt ifrån.
Vi kunde ha blivit Sandra istället för Zaragoza, men det blev det inte.
Nej, det är klart, herregud, i efterhand nu så kan man ju inte säga att det var väl det perfekta egentligen ändå. Jag kom ner till Zaragoza och ja, fick kämpa och slita. Det är inte alls som i Sverige man blir mottagen, utan det är ja, en jättekonkurrens och konkurrens mot de andra spelarna och knappt så de morsar på en i början, utan där var du tvungen att visa att du ja, dög så att säga. Så att det, men jag dög efter första matchen och sen blev jag ordinarie.
En samvetsfråga. Hur många rätt har du haft som mest på Stryktipset?
Ja, och Christer Nordin fick faktiskt 12 rätt. Och det var en väldigt bra utdelning. Vi tippade ihop, jag och Krille då. Sen skulle vi ut och käka med AIK. Fast vi satt hemma hos mig, jag och våra fruar och Christer. Och kollade på pling i rutan naturligtvis. Vi hade 13 ett tag. Och då, ja, så att det var värt 450 000 och sånt där. Och så plingade till igen och så fick vi fel naturligtvis. Men vi fick 12 rätt och då hade vi torskade på en halv värdering, kommer ihåg. Men jag tror vi tog nästan 40 000 bar och sånt där, så det var helt okej. Så 12 har jag haft, det kan jag och Christer Nordin. Han köpte faktiskt, han gjorde inte tipset själv, utan han köpte ett lördagsgodis. Fick jag höra efteråt, så att det, men det är skitsamma.
Kari Johanni Sundgren, född den 25 oktober 1967 i Tammerfors, Finland. Men kom till Sverige som spädbarn, växte upp i Västerås och blev AIK-ikon. Ja, det var väl en okej beskrivning, eller?
Ja, kan man väl säga. Ja, kom till Västerås som en liten bebis. Jag var väl ett år eller något sånt där, jag har för mig i alla fall. Ja. Så att, nej, men sen har jag väl prova på alla möjliga sporter som man gjorde under min barndom i varje fall. Och Föll väl för fotbollen. Tyckte väl att det gick bra. Jag fick spela med väldigt, ja, 2-3 år äldre hela tiden. Och spelade, det var ju bara matcher i stort sett. Så att, lärde vi väldigt mycket. Men sen blev jag less på fotbollen då under den kritiska åldern. Vi säger från 15, 16, 17. Vet, när man ska börja gå ut och det kommer tjejer och man ska utomlands. Och... Så jag var väldigt nära på att lägga av. Och sen sökte jag in på fotbollsgymnasiet och kom inte in. Och då är det faktiskt Örebro sportchef idag, Magnus Sköldmark, sa faktiskt åt mig att du måste fortsätta för att du kan bli rätt bra.
Mm.
Och det kommer jag faktiskt, ja, det jag tackar för en gång tror jag, så att han vet om det.
Nu bor du ju i Sollentuna, så jag får säga välkommen till Solna.
Ja, det jag tackar. Solna är ju, vi bodde här i ett x antal år också, så att det, jag har alltid gillat Solna och det blir väl så per naturen tycker jag. Liksom, här i AIK så är det i Solna. Så att.
Hur är det min son Daniel förresten?
Men min son Daniel, allting är alldeles utmärkt med honom. Han tränar och är med i AIKs organisation hela tiden, men får inte vara med och sparka bollen. Och från att det var nästan becksvart i det här ljuset, eller tunneln då, så är det ett stort ljus vi ser just nu. Så det kan inte säga så jättemycket heller om det, utan det, ja, det har varit tungt.
Men han är fast besluten att komma tillbaka till fotbollen i alla fall.
Det är han absolut. Ja. Och det är det någon som kommer göra det, så är det faktiskt han. Det är en riktig tjurskallig sak. Och, ja, han är världens finaste kille på sidan av, men på fotbollsplanen så är han väl kanske lite som mig. Då. Kanske lite mer tjurskallig än vad jag var. Men det, han har ett jättehjärta. Och, ja, om allt kommer gå som det ska så ser det väldigt bra ut.
Han hade ju lite otur med tajmingen, för det började ju gå riktigt bra på vägen i landslaget, och det ryktades också om att proffsklubbar var tittade på honom innan det här med lungan hände.
Ja, tyvärr så är det ju så. Liksom. Han har ju gått en otroligt lång väg, och det är inte som jag alltid har pratat med han med, liksom, att det är att det är alltid, det är även idag så ser jag Sundgrens son, och man kan inte säga Daniel Sundgren, utan han är ju lite less på det, fast han är ju otroligt stolt över också liksom, att jag är hans pappa så, men det, just den här jämförelsen, och det har ju alltid varit liksom i fotboll när han var yngre liksom, att ja, jag tror det är bara för din pappa är sämst, och du vet, massa sådana här glåpord och sånt. Men han har tagit det bra, han har slitit och kämpat, och många kan ju tro att de vi serverar med en liten guldbricka, men det är inte alls så, utan Daniel har kämpat lite liksom och gjort det här själv, och tog långa vägen till Degerfors och gjorde det otroligt bra. Och flera lag som ville ha honom, men han hade ju bara ett eget mål, och då var ju komma till AIK liksom, och sen har han liksom fått en kommit hit liksom och varit i samma klubb som sin pappa liksom. Det var bara stort för honom, men sen tog han ju en plats nästan direkt. Och sen blir det ju så, är man bra i AIK då blir det så att lag får upp ögonen på honom, och sen kan allt hända.
Tror du att det, för det är många som vittnar om, jag har pratat med flera fotbolls- och ishockeyspelare som har sagt att de tror att Håkan Lobe ett exempel, Håkan Södergren med flera som har sagt att ja, de tror att deras söner har lidit lite grann av att pappa var så framgångsrik. Måste du vara extra bra, tror du, när du kommer upp i nivåerna för att lyckas, extra stark? När du har en pappa som är kändis.
Jo, men det blir ju så per naturen, tror jag. Dottern var ju också fantastiskt duktig, men hon ledsnade för att de fick inte någon motstånd. Hon har ju vunnit liksom allt det här Gotia Cup och ja, rubbet liksom. Hon fick ju också höra massa glåpord och sånt här liksom. Det är klart det blir tufft, men Daniel är otroligt stark mentalt och har verkligen visat liksom att jag skiter vad ni säger liksom. Han brukar fråga liksom om vad pysslar din pappa med liksom, eller något sånt där, ifall han har sagt någonting. Så att han är väldigt stark. Och sen är det lika med Robin nu liksom. Nu blir han jämförd med både mig och Daniel liksom. Så att han har väl kanske lite värre än vad Daniel kanske hade då. Så att
Robin är lovande för 2002 ska vi säga.
Mm. Ja, han är jättekul. Så att han var med första uttagningen ut i Bosön med pojklandslaget för P02. Och jag var ju aldrig i närheten att komma med där. Och Daniel vet jag väl var med någon sån här stadslags, men ingenting mer är så. Så att, nej, Robin är duktig, det ska vi inte sticka under stol med. Men det är också det som jag sagt åt han. Det är, som man tränar så kommer man spela till slut. Men det finns inga genvägar, utan det är bara kriga.
Moderklubb, Västerås sportklubb. Hur hamnade familjen i Västerås från Tammerfors?
Nej, men det var väl jobb som farsan. De blev mycket ASEA, var i Västerås. Så att jag tror det var där det hände allting. Så att jag var i Västerås en väldigt, väldigt, väldigt kort tid. Så min moderklubb är egentligen faktiskt IK Franke.
IK Franke, ja. För det står olika. Jag har divergerande uppgifter. Jag vet ju att du gick från Franke till AIK. Men så det är Franke som du bytte som är moderklubben.
Ja, och det... Ja. det är ju det jag kallar min moderklubb. Det var därför jag gick och spelade alla mina herrans år där. Och det, VSK började bara i fotbollsskolan. Ja. Och sen var det IK Frank, för det låg närmast där vi bodde. Då, liksom, så att det...
Jag läste någonstans att favoritlag som ung var Örgryte IS och Västerås Sportklubb.
Ja, jag vet inte var det kom ifrån faktiskt. Att det, jag vet inte, Örgryte var ju bra då på min ungdomstid kanske. Så att det, man häver på de som låg där uppe. Så att, nej, men det var Örgryte hörde av sig då just när AIK var liksom... Var på väg, jag satt på centralstationen, men så ringde min gamla tränare då som jag hade i Franke, så att nej, det finns bättre lag och så här. Sen Örebro hörde av sig lite sånt där, så att, men sen ringde Sanny och då trodde jag de skämtade med mig först och sa att du får ringa om ifall det är du. Så jag la på och så ringde det igen, så sa han, ja, det är Sanny Åslund här, så att.
Du var van med att du hade den jargongen, så tänkte du att du någon på.
Nej, men jag tror någon drev liksom, gå direkt från division 3 liksom till allsvenskan. Det hör inte till normala grejerna heller liksom, och det, nej, det var en häftig grej. Jag kom upp och var med och tränade en vecka på den vägen ner.
Du hade Torbjörn Nilsson som favoritspelare.
Ja, jag var ju forward också när jag var ung och han hade ju det här lite speciella. Jag tyckte han var bra på allt. Liksom. Han gjorde mål, var bra teknisk. Och jag vill också hyfsa på dribblarna. Jag höll på i division 3 och sånt där. Liksom. Men det är ett jättesteg att ta då. Sen till allsvenskan och AIK. Försöka slå sig in direkt som forward i ett allsvenskt lag. Det är inte världens lättaste. Liksom. Och det, men jag bet ihop, knöt näven i fickan. Och det var liksom sitta på bänken. Och fick man chansen att hoppa in, då var det bara hoppa in. Och fick man hoppa in som centralfältare eller ytterfältare, då var det bara att köra liksom. Och jag har alltid haft det måttet liksom att det, om jag inte tränar bra så kommer jag aldrig liksom få chansen. Liksom. Och det är bara slita. Är det löpning på träningen, då är det bara löpa. Liksom. Det är bara gör som tränarna säger. Och det har jag försökt tala om för mina barn också. Liksom, att det, man får ingenting gratis, utan det kostar.
Var det fotboll som gällde helt och hållet från början? Eller jag vet ju till exempel att din systerson heter Mikael Backlund, spelar i Calgary Flames, nyskrivet, jättefint kontrakt. Var du inne och fluktade lite på andra sporter också?
Ja, men jag höll på med det mesta. Liksom. Var det vinter så höll vi på med hockey. Jag stod i mål ett år. Men jag tyckte det var så jobbigt att bära med förbaskade benskydden, så jag tyckte inte det var så roligt. Och, jag var ju duktig på att åka skridskor, men jag har aldrig varit med ett lag. Liksom, så här. Så att det var ju mer att vi inte, eller mamma kanske inte hade råd att köpa alla skydd och sånt där också, så att man fick stå på sidan av och... Jag spelade jättemycket tennis liksom när det var sommar och jag provade allt liksom. Och det var så det var när vi var små liksom. Vi var ute och åkte miniskidor och allt sånt här liksom. Men sen var det ju fotbollen liksom, som man hade liksom, där jag tyckte liksom att jag hade alla kompisar och det var liksom min grej, tyckte jag. Så att
det var aldrig någon val så där att ska jag välja det eller det, utan det är fotbollen ganska naturligt.
Nej, jag hade väl ett val som jag var tvungen att ta. Det var när jag kom till AIK. Jag var med och spelade innebandy och var väldigt duktig innebandy. Jag var med på de här första uttagningarna till när innebandyn var väldigt lite, men till landslagen då liksom. Så att, men då var det så att antingen eller, du får ta bort det liksom. Så att det,
var det svårt val?
Nej, det var absolut inte när jag kom till AIK liksom. Det är en pojkes dröm att få spela den högsta serien i Sverige liksom. Och sen spela med en klubb som AIK som man vet om. Att de har alla de här underbara fansen och hit och dit. Så att det var inte så speciellt svårt då. Men jag trodde ju inte på det från början. Liksom, utan det var ju först när jag kom upp till Stockholm då. Jag var livrädd för Stockholm.
Hur var det i skolan då? Trivdes du i skolan?
Jag har väl alltid varit... Jag vet ju att jag var busen i skolan. Jag har alltid varit busen i omklädningsrummen. Jag älskar att skämta, jag älskar att skoja. Men jag gjorde det jag behövde göra i skolan. Jag gick ut gymnasiet, hade väl 3,5 eller något sånt där. Så att det funkar, men jag tyckte inte det var jätteroligt, det ska jag inte säga. Men jag gjorde det jag behövde göra, liksom, men inte mer.
Var det, förutom idrotten eller gymnastik, vad det nu hette på vår tid. Vad var favoritämnet?
Jag vet inte. Jag hade ju syslöjd bara för alla tjejer och det. Så att jag får väl säga syslöjd ändå. Så att, nej, men...
Hur många lovikavant har du gjort?
Jag vet inte hur många. Morsan har en massa sådana här grejer hemma. Så att, nej, men det... Jag vet inte, jag hade väl ingenting sådär favorit sådär riktigt heller. Men det var väl kul liksom. Engelskan var väl lite halvrolig, tyckte jag sådär. Så att det är väl lite annorlunda med skolan idag. Nu får man ju välja liksom nästan vilket språk man vill. Då, så att Det är lite roligt nu kan jag tänka mig, men det är 70 mitt.
Vad hade det blivit om du inte hade lyckats med fotbollen? För den har ju naturligtvis haft en avgörande inverkan på ditt liv. Men om det inte hade blivit fotbollen, vad hade du utbildat dig till då, tror du? Vad hade du för intressen?
Nej, men det är väl som alla små pojkar under min uppväxt. Det var väl liksom bli polis eller brandman. Och det var ju lite det som jag var inne på. Liksom. Jag vet att jag och Jesper Jansson var inne och gjorde det här brandmannatestet och såna här grejer. För att vi visste inte om vi skulle bli bättre i fotboll eller komma längre och sånt där. Så att det har väl också suttit där någonstans bak. Liksom. Men sen, nej, herregud, jag vet inte vad jag hade varit om inte fotbollen hade varit där faktiskt. Det är jättesvårt att säga. Liksom. Det är... Nej, jag vet inte.
Du har berättat om att du var inte curlad direkt som barn. Du berättade nu alldeles nyss att du fick hockeyn och en dyr sport, mycket utrustning och liknande. Berätta.
Nej, men det är väl klart. Mamma var ju själv med oss tre och jag är ju yngst och så har jag två äldre syrror liksom, som är ett och två år äldre. Liksom, morsan var själv liksom, och det är klart hon inte hade råd att köpa liksom, allting. Och det billigaste var ju liksom fotbollsskor. Jag fick ju ha ett par fotbollsskor som säg två års tid kanske man fick ha. Liksom, och på den tiden var det så här bra om man kunde få skruvdobbar så man kunde skruva loss. Mm. Så hade man vinterskruvdobbar också. Mm. Så här svarta stora bläffar kommer jag ihåg. Så att, då funkar det liksom för mig. Och så att,
jag läste någonstans att du tejpade fotbollsskorna också för att de skulle hålla längre.
Ja, men det blev ett litet hål i början och sen var man ju tvungen att tejpa. Liksom. Men det är också det som folk kan ha en liksom fel uppfattning utav, att man kommer hit och allting är serverat och liksom blä, blä, blä. Men många fattar inte liksom mycket mer. Man har krigat. Mamma hade ingen körkort på den tiden. Jag fick ta mig till och från träningarna och matcherna. Liksom, spelade om 3 mil och då fick jag, om det var cykla eller gå, så fick jag göra det. Man skulle spela mina matcher då. Jag säger det, herregud, det morsan har gjort för oss barn liksom, att alla mår jättebra, vi har familjer och allt sånt här liksom, så att det har hon gjort ett guldjobb liksom, men det var ju skittufft för henne också liksom, så att men därifrån har väl någonstans fått, jag ska inte säga styrka, men just det här vägrar jag upp, krigarskallen, har det varit tungt, men då bit ihop då, det är liksom en mil kvar och ta den milen så får du spela din fotbollsmatch ändå.
Och du har också stått upp för dig själv. Jag läste någonstans att du fick ärva syrrans kläder och då blev du retad i skolan för att du hade tjejkläder, men då stod du upp och du fick liksom, du markerade
lite. Nej, men så var det lite grann, liksom. Han hade ju en tröja liksom, många som, det är ju tjejtröja, nej det är inte alls, det är den nya killtröjan börjar jag liksom, så här. Så att, men det var ju lite så det, jag var ju tvungen att få på mig några kläder liksom, så att det var ju så det var liksom. Och det, herregud, morsan hade inte råd att köpa 3 par jeans på en gång, utan det var en som fick och så kanske andra syrran fick den andra syrrans bralla, så fick jag kanske. Och det var så när jag växte upp. Och det...
Men du accepterade bara, var du inte ledsen? Alltså, eller arg?
Ja, det är klart man var ledsen. Jag fick åka med gabardinbyxor till plugget, liksom, alla asgarvar. Liksom. Det är klart inte kul. Liksom. Så är det ju. Liksom. Men vad skulle jag göra? Liksom? Jag kom hem, grina hemma, men sen var det så här, men gå ut och sparka fotboll. Okej, då blir allting bra.
Var fotbollen, att du var bra i fotboll, var det så att säga en ventil för dig, att för du misstänker att du får en viss status om du är duktig i fotboll?
Nej, jag visste ju inte att jag var så speciellt duktig i fotboll. Jag gjorde mina mål liksom, när jag spelade både ungdomslagen och allt sånt här, Iko Franke liksom. Det var ju, vi kunde vinna med 10-0 och gjorde 7 mål liksom, och så. Men det var inte någon, så jag trodde inte liksom att det skulle gå så här långt som det gjorde eller har gjort då. Så att, nej, det är så jättesvårt alltså. Det är så lite som kan göra det liksom. Ja, typ kan ta det med Daniel till exempel. Det är så lätt hänt. Nisse sätter på här korsbandet liksom. Alltid, det är en sån liten grej som kan göra. Och du vet ju inte det från ena dagen till den andra. Och det är det som är så hemskt liksom. Att man vet ju inte liksom. Och sen, jag är inte det speciellt. Jag är utbildad till snickare. Men jag har ju inte snickrat sen jag gick ut gymnasiet liksom. Och jag visste inte heller vad jag skulle göra när fotbollen. Den tar ju slut och den kommer ju fortare och... Försökte prova på att köra tränare, men det... Jag har haft tålamod i mitt liv, alltså, men inte stå på sidan och det... Herregud.
Du hade det här resebyråprojektet jag pratade med Christian och Dinon som kraschade.
Ja, vi blev lite lurade på... Eller jag blev väl torskade med en halv mille och sånt där. Men det är också en lärdom. Liksom. Det är... Man tar ju folk för att alla ska vara goda. Liksom. Men det är en sån där grej som... Det är liksom, har jag... Det har man skakat av sig nu. Jag kan inte göra någonting åt det nu. Det är liksom... det är bara, ja, just nu så känns det som att jag finns till för mina barn och frugan och liksom se till att, att familjen har det bra och vi mår bra allihopa och försöker stötta alla så gott jag kan och försöker se alla som spelar fotboll och det, jag hinner ju inte, jag kan inte klona mig heller liksom. Och det, så är det ju, men jag försöker vara på allas matcher och så gott det går. Och så att,
jobbar på posten också, på Folksam, så var det på Panaxia ett tag, var körde medicin var det, va?
Eller var det? Ja, jag var det väl lite allt, ja, allt i allo, ja, på Panaxia där, ja, liksom. Jag fick en liten specialtjänst där liksom, ja, så att det trivdes jättebra tills vi bara blev inringda och sa att nu har det gått i konkurs och vi fattar ingenting. Så att, men det trivdes också väldigt bra liksom, men det.
Och nu jobbar du inom kriminalvården, vi kan väl återkomma till det så småningom, men du vet alla vad Gary Sundgren gör idag. 1988 så kommer du till AIK från IK Franke. Du hade gjort 38 mål i serien året innan. Och Sanny Åslund, som vi var inne på tidigare, värvar dig som forward.
Ja, jag gjorde ju väldigt mycket mål och vi mötte ju väldigt mycket Värmlandslag. Vi spelade en division 3-serie som tillhör mycket Värmland. Det är ju förbi Karlstad, du vet, Norrstrand. Jag vet inte, kommer ihåg alla möjliga lag som var där. Och Sanny själv är ju därifrån. Ja. Så att, det var väl vissa tränare där som hade ringt till Sanny då när han blev tränare för AIK det året. Och sa att du måste ta han liksom. Ja, på den vägen blev det. Då berättade det att Sanny ringde och jag trodde inte att det var han. Och bad han ringa en gång till för att jag trodde någon skämt. Och, nej, man var snäll och ringde upp en gång.
Hur var du kommit till? Du sa att du var lite rädd för Stockholm.
Nej, men herregud. Alltså, första gången jag körde bil i Stockholm, det, ja, kan jag ta snart. Men det, när jag kom till AIK, jag kände ju inte igen vissa spelare sådär liksom. Nej. Utan Björn Kindlund var ju kapten och så här. Och, ja. Jag tydde mig väldigt mycket till Robert Veronese då, för att han var också alldeles ny. Och vi blev bra kompisar nästan direkt. Då, så, att, så han bodde på Fridhemsplan och tog med mig. Ja, det hände till honom och så här. Men sen, ja, kan du ta dig själv till Solna nu? Jag bara,
var bodde du då när du kom hit?
Nej, på hotellet mitt inne i Solna centrum.
Ja, Flamingo där.
Ja, det hette Flamingo då. Ja. Där bodde jag väl i någon månad. Jag bara, hur ska jag ta mig? Ja, men du hoppar ner här på, vad heter tunnelbanan heter det. Jag bara, nej. Nej, så att det var väl inte så speciellt att komma hit. Jag tyckte liksom jag klarade mig väldigt bra på träningen redan. Och ja, det visade väl liksom att det här pallar jag för liksom. Och, det sa väl Sanne också sen att vi såg nästan ganska fort att, ja, att det fanns någonting i det och liksom att ja, AIK kanske var rätt väg då.
Ja, för det blev allsvensk debut den 11 april 1988. Norrköping hemma 2-0.
Ja, det kommer inte riktigt att det var Norrköping, kommer jag inte ihåg faktiskt. Men ja, jag fick väl hoppa in tror jag, kvart kan det vara det.
Ja.
Någonting sånt.
Inhopp, ja, ja.
Nej, men sen var det mycket bänksittande liksom och det var ju väldigt tufft att ta plats. Nu kommer jag inte ihåg vilka som var forwards riktigt heller. Men det, Kindvall var väl ena i alla fall, kommer jag ihåg.
Niklas Kindvall.
Ja, och Kim Bergström var väl också lite forward. Men det var ja, en som kom, jag förstår ju Sanne också, liksom slänga in en från division 3 direkt och spela från start. Det var inte det bästa man kan göra heller kanske. Men det är som jag sagt innan, jag bet ihop, jag tränar på.
Ja, du gör 17 matcher i alla fall med min hopp sammanlagt i första säsongen.
Ja, men om man gör det som första året och kommer från division 3 så tycker jag det är mer än väl godkänt. Liksom, så att det, nej, men det var som jag sagt, det, man får bita ihop, det är kriga. Liksom, det, som jag sagt, är de här förbaskade löpträna, man ska springa 800 meter liksom, på en viss tid. Och då är det bara springa tills man stupar i stort sett. Och det har jag gjort under alla mina år. Jag har aldrig försökt mygla runt en kona eller någonting, utan jag har sprungit de där metrar man ska springa. Så att.
Du värvades alltså av Sanny Åslund som forward, blir omplacerad till ytterback av Tommy Söderberg. Och det var väl, det var ju där karriären tog fart på riktigt. Berätta hur det gick till när du fick spela ytterback och sedermera fick smeknamnet Sveriges Roberto Carlos.
Ja, det vet jag inte vad jag fick. Nej, jag kommer ihåg, vi var nere i Båstad på träningsläger. Vi sitter i Båstad, sitter och spelar lite kort, jag kommer inte ihåg vilka det var. Så kom Tommy Söderberg in och vi skulle möta Helsingborg i genrepet inför allsvenskan då. Och Tommy kommer in och tittar på mig så frågar han så här, har du spelat ytterback någon gång? Jag bara, nej, för guds skull, jag kan inte spela back, liksom. Det är inte min grej. Liksom. Han bara, ja, men jag tror faktiskt du kan greja. Jag bara, nej, men då får du börja på bänken. Jag bara, nej, men okej, jag spelar. Så att, istället för att få sitta på bänken så tänkte jag, provar. Den matchen var jag, gick ju hur bra som helst. Så att, man säga, på den vägen är det liksom att Tommy tyckte liksom att det här klarar av ju enkelt som helst. Och var inte för offensiv bara. Liksom. Var det enda. Fick in för några matcher i början där. Och jag älskade springa framåt och ja, var väl mer ytterfältare än vad jag var back kanske i början. Men det funkade. Jag hade ju Christian Odin som kom där också 92 till oss. Och vi var ju inte bästa vänner när han spelade Djurgården. Liksom. Vi gick väl runt och kallade varandra för det ena och andra och spottade på varandra. Och... Men han kom 92. Tommy Söderberg var finurlig på det här sättet. Liksom att han... Ja, jag brukar alltid vara först på träningen, så sa han till mig, vi har fått en ny kille i laget, så kan du gå och ta hand om honom? Jag bara, visst, inga problem. Och så kommer in och så sitter Christer där. Och då blev jag väldigt så, jag bara, jag ska inte säga fan också, men i stort sett. Men det var ju också en sån här sak, det var ju liksom bara bita ihop, önskan välkommen. Efter det, idag är Christer och jag bästa kompisar, våra familjer är, vi har barn i samma åldrar och vi har samma fruar sedan den tiden och det. Det är så det kan vända liksom allting i fotbollslivet också. Liksom från att man är en viss spelare på plan till att man blir en annan på sidan av. Mm.
Ja, du nämnde ju själv 1992. Den 25 oktober avgör du mot Malmö FF på bortaplan. Vilket innebär att AIK vinner SM-guld för första gången på 55 år.
Ja,
det och var... du skjuter det avgörande målet. Ett historiskt AIK-mål.
Ja, det har ju blivit det. Det är därför man är så pass omtyckt som man kanske är inom AIK-kretsar i alla fall. Så att det... Nej, men herregud, det var ju liksom häftigt hela alltihopa liksom inför just den sista matchen. Liksom, jag kommer ihåg, vi fick träna på Hagaparken. Vi körde kvadraten, det kom hundar och tog bollarna utav oss. Och... Björn Kindlund började rätta gallfeber på Thomas Lyd som var assisterande liksom, och började köra buckel, eller bucklan, hur vi skulle lyfta upp den. Så här, vi tränade inför att lyfta bucklan. Och Lyd liksom, han fick ju panik. Och vi åker ner till Malmö dagen innan och jag och Christer sover ihop naturligtvis. Jag fick en present av Krille på morgon. En kartbok inom Stockholm då, så jag skulle hitta lite bättre. För jag hittade inte i Stockholm. Ja... Jag tyckte själv att jag var kolung liksom hela dagen fram till matchen. Och vi visste ju någonstans att kryss kanske skulle räcka ifall de andra resultaten gick våran väg också. Så. Nej, men sen vi tar ledningen. Vadim gör två mål. Leder med 2-0 för mig. De gör 2-1. Gör 2-2. De har ett bud på 3-2 till de här. De har när Bent Ljung tappar den i stolpen. Men sen vet jag inte, vi fick väl något tokspel eller jag själv. Ja, sprang väl upp där en gång till på högerkanten och får bollen. Och siktar väl inte, ska man inte säga att man gör. Men det, jag får på en jävligt bra träff som går in i burgaven på Johnny Fedel. Och det...
Vi vände väl bort Patrik Bjerred Andersson innan där va?
Ja, jag fintade bort han lite grann innan. Men det är också en sån här grej. Och sen är det alla som säger, fan du tog ett dubbelstuds där på benen. Ja, men annars hade jag fått skjuta med vänster. Det hade inte gått lika bra kanske. Så. Nej, men det är klart.
Men berätta om känslan. Kan du,
nej, men det går inte. Det går inte att liksom beskriva känslan då. Man är liksom... Du hamnar liksom i en bubbla va? Det var liksom overkligt. Det var 55 år sedan innan. Att jag skulle få göra det målet. Alla säger liksom att det hade räckt med 2-2 ändå. Ja. Liksom, du har inte avgjort någonting. Och så här. Men nej, herregud. Men det är väl nu så här... Det är ju skithäftigt liksom. Ja. Jag brukar reta Fedel när jag träffar honom och han gillar väl inte det heller så där riktigt, men det är klart det kommer ju sitta kvar i hela mitt liv. Ja. Så är det ju liksom och det ja.
Ja, det blir på det är symbolen för AI, för SM-guldet, Gary Sundgren mål 3-2 Malmö stadion. Det är ju det är det som folk så att säga tar upp när de pratar om det SM-guldet.
Jo, men så är det ju. Det, ja, vad ska jag säga? Jag är otroligt glad att det blev som det blev. Liksom. Och vi hade ju fest en vecka efter. Liksom. Ja. Vi var ju överallt. Det var Solna kommun. Det var ett rus liksom, i en vecka. Liksom, så att det...
Berätta om guldlaget 92.
Ja, men vi hade ju ett fantastiskt fotbollslag. Alltså, vi fick ju hem Peter Larsson, kom ju hem. Ganska tystlåten så här, men han gick alltid och pratade enskilt med spelare och berätta lite grann vad man skulle göra. Vi hade Björn Kindlund som var väldigt, väldigt bra. Jag själv spelade högerback. Mats Rodin spelade vänster va? Och Andreas Hjelm spelade väl också lite vänster där. Och sen hade vi en fantastisk fotbollsspelare, Vadim Jevtusjenko. Alltså det är sagolikt vilken fotbollsspelare det var. Alltså han kunde ingen engelska, kunde liksom inte kommunicera. Men just själva på fotbollsplan så kunde han kommunicera med allt. Liksom det var, nej, han var, just det året var han helt sagolik. Liksom. Och han hade Micke Borgqvist som var lite städ upp efter Vadim. Vi hade Krille på höger. Kommer jag inte ihåg vi hade på vänster. Jag hade Dick och Pagge i varje fall på topp. Peppe Hallström tror jag spelade vänster, det. I varje fall där nere. Och, men vi gick ju runt hela 92 liksom, så gick vi runt på 12-13 man bara. Det var liksom, vi har ju skämtat nu efteråt, det var ju Christian Nordin som avstängde med tredje matchen när han fick sina gula kort liksom. Och det var det enda byte vi gjorde liksom. Och Kim gjorde väl illa sig, paja knät och kom ihåg också på slutet. Så att, men annars, vi gick runt och vi hade jättelite skador det året. Vi fick ett lag att funka, vi visste precis vad vi skulle göra så att. Vi hade en stomme liksom från en bra målvakt till ja, fram hela centralt ända upp till både Pagge och Dick då, så att, nej, det var ett fantastiskt år det här 92. Det, ja, det var häftigt.
Och Tommy Söderberg som tränare och Stefan Söderberg var ju
sportchefen.
Ja.
Ja, men det är mycket, många kan säga vad de vill om Stefan, men det, han har gjort ett testjobb för hela AIK. Liksom. Det, han hade ju sitt speciella sätt att vara. Liksom. Men han har ändå tagit hit en jäkla massa spelare. Liksom. Och han har ju fått... AIK blir ju ganska stort liksom, med allt det jobb han har gjort. Och det, nej, det är hatten av för Stefan.
Mm. Jo, han har ju varit med och byggt upp guldlag efter det också.
Ja, herregud. Ja.
Och varit med i den här podden också förresten. Han bor ju här uppe, bara snett ovanför.
Ja, jag vet.
Ja. Vi kan se om de kommer att promenera här. Hälsar. Du, det var 92. Sen rullade det på i AIK och det blev A-landslaget. 94.
Ja, det stämmer.
Mm. Berätta om ja, det är ju inte så, ja, det är ju stort att få vara med i A-landslaget.
Ja, herregud. Ja. Min första match fick jag åka med var VM-kval, Israel borta. När Anders Lindpar gör mål från halva för mig. Vi vinner med 2-0 för mig. Det var mitt första som jag fick åka med och det var ändå ett VM-kval och då kände man sig, fan, det är ju riktigt häftigt liksom. Och sen min första match var ju väl hemma på Råsunda mot Island, det var ett EM-kval tror jag. Men då stod jag och speglade mig väldigt länge med den här landslagströjan. Det,
ja,
men då visste man att man skulle få starta, man är en av de 11 i hela Sverige liksom, och ja, så mycket fotbollsspelare som finns och man ska liksom ändå vara ut. Ja, en av de utvalda.
Hur
liksom
går tankarna?
Jag menar, du, nej, men vet du, man står liksom, här är som ståpäls liksom. Jag visste inte var, vilket håll jag skulle titta. Och vet jag, kragen, tomma snörerna. Och, det var... Men sen tror jag det hjälpte rätt mycket att vara Råsunda. Liksom. Jag kan ju, alla väggar kunde man ju liksom utan, in och utan. Och visste ju liksom hur fotbollsplan var och allt sånt där. Så att, det var häftigt. Det
känner
var...
man sådär att spåra på representera Sverige? Tänker man på alla gamla ungdomsledare i skolmatcher på skolgård och nu kliver jag in i A-landslaget? Eller hur
liksom... Nej, men du har ju haft en dröm. Jag har liksom aldrig spelat en enda landskamp innan A-landslaget. Och... Du vet, när du står där och de spelar nationalsången, liksom, det går inte att beskriva. Liksom. Det är som nu i OS när Sverige vinner guld. Jag ställer mig upp och sjunger. Och... Det är liksom en... förbaskat stor ära liksom, att få vara med och sjunga den här nationalsången och stå där som en av de 11 som ska representera Sverige. Liksom. Och, nej, det finns liksom inga, jag har svårt att ta in det än idag, liksom, att man har varit där. Och, det var lite tråkigt, jag vet man var väldigt nära på att åka med just till VM 94. Jag vet att jag och Jesper Jansson var väl reserver på hemmaplan och hela Sverige jublar medan jag och Jeppe liksom, kan inte någon bli skadad.
Så,
nej, men så var det ju, liksom, man ville ju åka med och var ju med på för-VM då, 93 där nere och visste väl någonstans att vi, ja, man var med i snacket i alla fall. Men det är också så här, det, herregud, det är få förunnat att få sätta på sig den där gula. Och det, nej, som sagt, jag har fortfarande lite svårt att ta in det. Så att.
Apropå det, Hasse Backe försökte sig på en liten rackard och i och med att du är född i Finland och får sonen Daniel att bli finsk landslagsspelare när han var förbundskapten där, eller hur?
Ja, så är det ju. Backe ringde mig och frågade, så att, men vi ringde till finska ambassaden här i Stockholm, men det var ett långskott. Så att det, men Daniel var lite sugen på det, liksom, för att det är ju en jättekonkurrens i svenska landslaget och nu har ju Daniel tagit otroliga steg liksom, och ja, har visat liksom att han är väldigt, väldigt duktig alltså en fotbollsspelare. Liksom, så att vi får se vad som händer med ja, Daniel och fotbollslivet. Så att.
Det blev totalt 30 A-landskamper.
Ja, det, jag vet inte, jag har väl suttit säkert med och det dubbla liksom, men det, man får ju tyvärr inte räkna, man inte får bli inbytt. Så att det, nej, jag har haft en otrolig tid. Jag var med under en 10-11 års period och sen fått, vad jag tror i alla fall, varit med, ja, om inte den bästa generationen svensk landslag.
Det var tuff konkurrens.
Försöka vara med där och konkurrera just med de spelarna, det är jag otroligt stolt över. Liksom. Och det är bara att räkna upp alla de här som har liksom, med Rolle, Roger Ljung, Patrik och Jocke, Pontus. Ja, liksom, herregud, det är ju sådana namn som man, ja, vet, får en ära liksom åt med. Stefan Svart, Jonas Tern och de här, och Henke, Brolin, Kenneth, Klabbe, alla de här liksom, det, nej, det är helt sjukt med Limpa, ja, men allt liksom, det, nej, det är det, liksom, lilla jag har varit där liksom, och det känns någonstans som att det stämmer inte. Ja, men det är jättesvårt att få in faktiskt, jag vet inte, det, det, ja, det kanske blir lite äldre, kanske man förstår, men det är stort in i helskott.
Vi måste ta upp det här, det som hände på Ullevi i EM-kvalet 99. Sverige mötte Luxemburg. Och du var ju AIK, och de är aldrig, de brukar inte vara speciellt populära i Göteborg. De bubades ut.
Ja, hur, men hur det var det? Ju, det var ju liksom långt innan. Och det var, ja, ju,
berätta om det där.
Nej, men det var ju lite, media hade väl mycket. Det var ju jag och Micke Nilsson och, vad fan heter han från Öster nu? Stefan Lamberg. Spelade i Göteborg då. Och det var väl oss tre, det stod om vem som skulle få, ja, bänkplatsen så att säga, för vi kunde inte ta bort Roller och Pontus och de här liksom, så att, och då var det ju liksom väldigt mycket hets ifrån, jag pratade och de pratade där i Göteborg och, men sen är det ju så liksom att just själva situationen är väl säkert liksom att Stefan Svarts petar en boll till mig som jag ska skicka iväg, men som studsar fel och jag inte får en riktig träff och Luxemburg får en liten kontring och jag var nära att det blev mål och sånt där, så att, men ja, sen att inte jag omtyckte där i Göteborg, det ska jag vara ärlig,
så ja, det blev väl liksom som en liten grej utav det, för själva matchen var väl inte så där, men att de bubbade
där. Matchen var ju inte bra, jag, men jag vet inte, men vill folk åka dit och inte tycka om någon spelare, men ja, låt dem göra.
Blev du ledsen då eller?
Nej, jag skulle vilja säga, det är väl klart att det inte är kul liksom, men just under, mitt under matchen så kunde man ju inte tänka på det. Det är klart man hörde, men liksom, men mer var det liksom att de buade åt hela laget, men sen var det väl säkert väldigt mycket riktat mot mig, men det, herregud, det får man väl bjuda, vad ska jag göra liksom, det, jag kan inte göra någonting, det är inte jag som bestämmer att jag ska spela och...
Hur var det för att du var att du var AIK, tror du?
Ja, mycket är väl säkert det liksom. Det är väl bara se liksom, de som har kommit hit till Stockholm och spelat liksom. Det är många som, ska jag ta ett Anders Svensson till exempel, som inte heller är speciellt om, men det är så det är liksom. Det, herregud, Henke Larsson sa ju aldrig någonting, varken till tidningar, TV eller någonting, men det var väl kanske för att ha en liten, ja, för vara sig själv liksom, att han, det här är jag liksom. Sen är det ju så liksom, mycket är ju liksom frispråkig med pressen och sånt där, det är väl klart, då blir det ju liten gulligosse liksom. Och jag har ju aldrig, ja, gillar de här förbaskade journalisterna heller egentligen, så att det, jag kan inte förstå än idag liksom att det kan sitta en och ska bedöma, vad är det, 22 spelare, ska de sitta och ge betyg liksom, vad fan, nu tar jag ett namn, vem fan, Simon Bank, vem fan är det? Ja, liksom aldrig spelat fotboll, jag var med i en sån här pressmatch och han ska spela fotboll och liksom, och så ska han sitta och bedöma, det är sånt där jag liksom aldrig förstått mig på liksom. Och sen kan folk sitta och lära, fan, du fick bara en etta. Nej, men jag tyckte fan, jag var bäst på plan. Jag fick pris av matchens lirare där på Råsunda, men i, ja, någon journalist och tyckte att man var, ja, men förstår du, det är så larvigt så det finns inte liksom, och det, ja, sen slutade vi liksom. Sen till slut blev det liksom bara en sån här rolig grej. Efter match var det någon som köpte liksom och kollade, "Åger, vad tror du fick?" Ja, jag fick säkert en femma, säger. Nej, men nästan, du fick fyra. Man bara, va? Fan, måste man hylla den där journalisten liksom. Men det är väl så här, jättelarvigt så liksom. Men det, nej, men det är som sagt, jag läser väldigt, eller läste väldigt, väldigt, väldigt sällan just vad de, men just det jag sa liksom, att de, vad kan de egentligen liksom? Det, ska jag börja skriva om dem, hur de skriver journalistik och såna här grejer liksom. Du skulle liksom bli parodi på allting. Men visst, de måste ju följa liksom och, ja. Sen om de ska vara jury och betygsätta folk, det har jag lite svårt att se.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du flyttade till Real Zaragoza 1997. Berätta, hur gick den övergången till?
Nej, men det var väl det som jag var ju provtränare med Sunderland där i, vad kan det vara, slutet 96, början 97.
Du är 30 år, så det är ganska gammalt.
Ja, jag skulle fylla 30, ja. Och kände väl att det är sista chansen, och jag var på väg till Bayer Leverkusen ett tag, något år tidigare, men AIK skulle ha väldigt mycket pengar, och det liksom frös ut alltihopa. Sunderland ville ha, men det kostade också för mycket. Kommer hem och är väldigt besviken, men då sa till Stefan, men då skriver vi på ett treårskontrakt och sen avslutar jag karriären. Jag hade Anders Wallsten som agent och han ringde liksom och så här. Och sen kom jag och mötte vi Elfsborg borta i Borås i Svenska Cupen. Och så ringer Wallsten mig och säger så att du har med dig telefon och sånt där hela tiden nu, för nu kan det hända grejer. Jag bara, trodde ju inte på det. Vi vinner kuppen, vi är ute och festar och fruktansvärt, kommer till Landvetter, ska flyga hem, och då ringer. Nej, vi kommer hem. Jag ska åka iväg på en prisutdelning, en liten kupp. Jag har inte med mig telefon. Så när jag kommer hem till radhuset i Sollentuna när vi bodde, så står frugan med kavajen så här. Du ska vara inne i stan, 10 minuter på dig. Jag bara, va? Ja, du ska bli proffs. Jag bara, nej, vad fan driver du med? Du ska vara inne i stan, det är bara åka. Så jag bytte om, åkte in till vad heter det, vid centralstationen, hotellet.
Continental?
Nej.
Royal Viking.
Mm. Anders Wallstens kollega sitter där, och så sitter två representanter från Real Zaragoza då. Så jag pratade med Anders, han sa, du vill ju bli proffs. Jag bara, men fan, kan vi ringa och säga, ja, men du vet, så här jobbar jag, vill inte säga så mycket innan. Och kommer dit och de skulle passa ett plan hem. Och de ville liksom veta, så jag kommer dit och tittar kontraktet och bara, åh fan, det ser ju bra ut.
Kommer du ihåg vad det stod för summer?
Ja, det gör jag, men det behöver vi inte prata om. Men det var skithäftigt. Och det, ja. Jag skrev på, Stefan Söderberg var med. De tackade för sig och åkte hem. Stefan bjöd mig på en bira. Får man inte säga att jag åkte hem med bilen efter, men... och Stefan sitter och tar åt sig äran på allt och säger, se vad jag fixar till då. Vi visste det skulle hända. Jag bara, ja, skitsnack typ så här. Nej, men sen åkte förbi bolaget, köpte den största champagneflaskan man kunde hitta, sätter på Eldkvarn här för mig, älskade Eldkvarn, bara tokspelar musiken, kommer tårar och bara kommer hem, bara, vi ska åka.
Vad sa din fru Ann då när du kommer hem?
Nej, men hon var väl också lite
till Spanien.
Nej, men hon var väl också lite så här, vi ville ju liksom någonstans, och det var ju mer att vi precis köpt radhuset för 4 månader tidigare. Gjort oss bebodda och så här, och sen hade hon precis fått ett jättebra jobb som hon inte kunde få tjänstledigt ifrån, och men vi sa det, vi måste ju ta chansen, så enkelt är det liksom, så att jag åkte ner 2 månader, var där själv i 2-3 månader, sen kom familjen ner och fantastisk klubb. Tog hand om mig från...
Ja, vad är Zaragoza för typ av stad och hur är fotbollskulturen?
Ja, men fotboll är, det brinner ju liksom för fotboll. Söndagar är ju, det är ju heligt liksom. Det är, men så är det ju överallt i Spanien. Och sen är det ju så liksom att gör det bra. Jag är ju aldrig den personen som hela varit ute och på krogen och festa och sådana här, utan jag gör mitt jobb. Jag ska träna, jag ska vara bra på matcher och försöka vara ordinarie. Det var tufft, första två månader var ju fruktansvärt tufft alltså.
Ja, berätta, för språket kan ju inte vara lätt. Jag var nere i Spanien nu igår i Sevilla och kommenterade Champions League, och det är ju knappt någon som pratar engelska.
Nej, det var ju det som var det svåra liksom. Och nu hade jag tur att jag hade två massörer som pratade engelska liksom, som jag fick ty mig till hela tiden. Och jag hade en målvakt som var från Österrike, men var fruktansvärt dålig på engelska och liksom, man blev väldigt ensam. Jag var på hotellet ensam. Fruktansvärt. Det är inte alls som man trodde liksom, så här. Håkan Mill sa till mig då när jag blev proffs, han var ju Sociedad då, att förvänta dig inte att det är som i Sverige, att de kommer upp närmar, utan de kommer typ spotta på det. Det är liksom, så är det.
Var det så? Var det, kändes det som att där kommer en kille och ska ta vårt jobb?
Ja. Jag var där spanjorerna morsar inte på mig. Liksom. Utan det, jag umgicks med några utlänningar liksom som, ja, jag själv var, försökte kommunicera så gott jag kunde. Vissa försökte lära mig kniv och gaffel, tallrik, allt det här lätta, höger, vänster, akta rygg. Och jag försökte ju, tog lexikon och läste och allt sånt här.
Fick du en språkkurs eller?
Nej, vi fick, klubben fixade, så jag hade ju en lärare första året.
Ja, du hade det, ja.
Och hon fixade in frugan på universitetet, för hon var lärare där. Och så att frun lärde sig liksom grammatiskt rätt, medan jag fick ju omklädningsrumssnacket. Men det var ju liksom så här att du var ju tvungen. Men sen då när vi ska möta premiären, vi hade Celta Vigo borta, då har alltid haft jobbigt med dem, eller vad jag vet då innan. Jag tror vi fick 2-2 borta. Och tyckte själv det kändes bra liksom. Tränaren, ja, vad han nu sa till mig efter match vet jag inte, men ja, det såg bra ut i varje fall, eller kändes bra. Jag och frun ska åka iväg till ett köpcentrum och handla, kommer dit och så är jag på varenda mån så här tidningsbutiker ju. Jag var varenda jävla framsida. Jag tänkte, vad Fabian är det här liksom, vad står det liksom? Typ, ska jag fara åt helvete eller du är sämst eller... Så kom den här tidningsgubben och föll ut med alla tidningar som fanns liksom, och bara här, klappade mig på ryggen och så här. Jag tänkte, vad fan, jag måste ha gjort någonting bra då. Så vi åkte hem, jag och frun, och försökte översätta det här och kolla alla liksom vad det stod. Så liksom stod det den giganten och den bäste och ja, bästa nyförvärv på år och dagar och så här. Och sen då på eftermiddagen ska träna, då kom jag till omklädningsrummet, då blev jag ungefär som att så, då blev jag godkänd. Då kom alla, ja, även spanjorerna tog mig hand, klappade mig i ryggen. Typ, okej, du, nu är du accepterad. Men ja, visst, jag hade ju tur och gick bra. Det hade ju kunnat gått åt andra hållet, det kunde ha varit sämst. Då hade de fortfarande inte klappat mig på axeln och sagt välkommen. Men ja, det fortsatte. Jag var ordinarie under 5 års tid. Så att...
Jag vet att du bland annat delade rum med Savo Milosevic.
Ja,
som rökte 2 paket Marlboro om dagen på hotellrummet.
Ja, det kom, frugan brukar skämta och säga att det luktar som ett jävla diskotek när jag kom hem, vet du. Så att det, nej, han rökte 2 paket Marlboro Light, åt choklad och drack Coca-Cola. Det gjorde han på kvällen när vi samlades alltid kvällen innan. Det spelade ingen roll om vi var hemma eller borta match, så att, men när jag säger det, så var en fantastisk människa.
Han är bra. Han var bra på bra värden också, fast ja, han åt och rökte.
Ja, han är bättre testvärden än Ryan, cyklisten som är en världscyklist. Ja. Och nej, men just själva personen Saab också, fantastisk, och vilken fotbollsspelare, en av de bästa jag spelar med någonsin. Alltså det är ett monster. Alltså det var ett riktigt monster.
Och ni gör det väldigt bra i Zaragoza under tiden du är där. Ni vinner bland spanska kuppen. Du tar med och spelar laget till Champions League.
Vi hade ett år där, år 2000 för mig. Vi slutade trea i serien. Vi är väldigt nära på att vara med och titulera. Deportivo La Coruña vinner ligan det året. Och hade vi slagit Valencia
bort. Var det med Bebeto och grabbarna?
Ja, alla de här. Rivaldo var ju där och just sånt där. Så att, men vi gör en fantastisk säsong. Jag tror året efter vinner vi cupen, va. Så att vi hade väldigt bra fotbollsspelare. Vi hade Kylian Gonzalez, Gustavo Lopez. Vi hade Savo, vi hade ett par Paco i mittback som spelade landslaget sen, och ja, vi hade en bra, mycket bra stomme liksom. Det var också ett sånt där år där vi inte bytte så mycket spelare, och ja, vi trivdes bra liksom, och ja, det var så här liksom, allt flöt på liksom, och det, ja. Det spelar ingen roll vilka vi mötte liksom. Mötte ju Barca, Real Madrid hemma liksom. Vi var ändå med och vi slog Real Madrid borta med 4-0. Och du vet, det var så här sagolika siffror liksom. Och det... Men det... Nej, det var fantastiskt liksom. Det, jag kan ju säga så här, första året då gick man liksom på tå hela tiden liksom. Men det första matchen borta mot Barcelona var inte så jävla kul kanske, så att...
Vad hände där?
Nej, men jag visste ju att jag skulle få möta Figo. Han var ju hur bra som helst.
Han var på din kant, ja.
Tränaren gick förbi, han sa inte laget förrän innan jag skulle gå till uppvärmningen liksom, och, men kom och klappa mig, du vet, Figo sa någonting. Jag tänkte, gubbjävel, fan, käften typ liksom. Jag vill inte veta. Figo bra liksom, jag bara, ja, jag vet typ. Och sen då kommer ut, sticker ut huvudet på Nou Camp och det sitter 110 000. Och det är ju fan hela Västerås där jag uppväxt. Och vet jag fick, och så ser jag Figo komma, jag bara, vad i helst, hur fan ska det här gå liksom? Och benen bara skaka på mig. Det är det värsta jag upplevt någonsin som fotbollsspelare. Alltså. Men spelar hur bra som helst. Vi leder med 3-1 när det är 5 minuter kvar. Men det är då Rivaldo gör det här bissemålet och skruvar in en frispark. Men vi får 3-3 med oss. Sen efter det så tappar man ju liksom respekten för alla de här storstjärnorna som man fick möta. Liksom. Det är vanliga killar. Liksom. Det är, så är det ju. Liksom. Det är inte så jävla häftigt just då. Men just nu är det ju skithäftigt att få möta alla de här...
Zidane.
Ja, Beckham. Men liksom alla de här, även alla landskamper man har fått mött, alla, vet, Sokor och alla de här, Ronaldo, ja, liksom Romario, ja, fan, det är bara nämna vilka liksom spelare i spanska ligan liksom. Det vet, Raul, ja, men du hade ju alla, hela Real Madrid var ju Pep Guardiola, Laudrup. Ja, det är helt sjukt, det är liksom, man kan nämna hur många som helst, och det har lilla Plutte jag från lilla,
ja,
Västerås.
Och inte bara lilla Plutte, du, vad jag förstår så var det inte jättelångt borta med en flytt för dig till självaste Real Madrid. Jag läste någonstans att du tyckte, hade jag varit något år yngre så har du någonstans, hade det kanske gått. Ja, men det var aktuell för Real Madrid.
Ja, det var så. De föll tycke för mig och ja, var väl även la ett bud till Zaragoza också och jag vet att Wallsten ringde mig och sa att det är något stort som kan hända liksom. Men vi får se, det kan vara med åldern. Jag bara, ja. Men han sa aldrig vilket lag det var då. Men sen flöt ut liksom att det var på... Jag var lite för gammal.
Du, ska vi ta det? Jag brukar alltid ställa de här frågorna. Vem är den bästa spelaren du spelat med?
Som jag spelat med?
Ja.
Ja, men det är... Framförallt då i Spanien så är det Savo Milosevic. Mm. Den förbaskat vad bra han var. Så det... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Han hade liksom... Han hade allt. Han slet för hela laget. Han gjorde mål. Nej, det var en ära. En fruktansvärt stor ära att spela med. Och sen då hemma i Sverige så måste jag säga Vladimir Fyrsenko var sagolik 92 när vi spelade. Han hade en finess som inte vi i Sverige hade en aning om. Alltså.
Vem, vi var inne på det lite alldeles nyss, men vem är den bästa du spelat emot?
Det går ju liksom att ta vilka som helst, men jag säger det, Figo var ju sitt esse där, alltså det satan, alltså, men jag visste ju inte vilket håll han skulle gå åt, ingenting liksom det. Och sen man kan sitta på tv och säga, men alltså det går fort alltså. Det är ibland där Fabian, alltså man ville liksom bara försvinna när man fick möta, vet när Ronaldo var som bäst, alltså det sa ju bara swish och var ju borta, sen var ju tekniskt så in i helvete och... Nej, Figo var, men han var lite skön på sitt sätt, han har ju sin svenska fru fortfarande och han visste ju att jag var svensk och liksom kommer några glidningar ibland och sen när jag tog bollen sa jag, där fick du typ och såna här grejer. Så
sa du det på svenska till
och med? Ja. Så att det är ju liksom en skön jargong sådär liksom, men det är, ja, hans tröja hemma, det är skönt sådär liksom, så att det, men jag ska inte säga, visst, Zidane var jävligt bra, Pep Guardiola var ju fantastisk, alltså, vilken jävla general han var.
Den yngre generationen känner ju bara Pep som tränare.
Ja, men galant, Raul, forward i Madrid. Enorm jävla gentleman. Alltså, han gav smälla, man kunde ge en smälla, men det var schysst som Fabian. Alltså, jag har mött sådana skitstövlar liksom, som är as om man ska vara riktig.
Kan du ge mig något exempel på
det? Jag har vissa, men det är liksom, det var så mycket karma. Liksom. Du kunde stå där så kom förbi och bara stämpla dig på tån sen.
Lite Suarez,
lite
Costa-typen.
Ja, men de är från Uruguay i några år. Men det, sen vet jag att den ena var med om en bilolycka och fick amputera benen. Sånt där. Då kallar jag det karma. Liksom, såhär. Mm. Det, mycket var, men det...
Men vem var det?
Nej, jag vet inte, det spelar roll. Nej. Det spelar ingen roll så, men det fanns otroligt många så här skitsdubblar. Ja. Alltså, riktiga...
Var sydamerikanerna, var de liksom lite mer på det där?
Ja, de var ju väldigt egenkära. De var bäst. Jag vet att våra Kili González och Gustavo López bjöd ut våra... De här som styrde klacken på barrunder och sånt där. Bara för att de skulle sjunga deras namn, till exempel. Och, gjorde jag mål, vilket jag lyckades göra 3 gånger. Då sprang alla till Kili och Gustavo liksom, och kramade. Jag stod själv typ och jublade så här. Vad fan är jag då? Nej, men då, de hade ju betalt. Så, att, ja. Så att det är lite sånt där. De är väldigt självgoda de där. Så att det, vi hade en som är Snyder som också från Argentina som var ja, en vidrig diva om man ska vara ärlig. Så att det, nej, jag hade lite svårt med. Men de är duktiga fotbollsspelare. Det ska man inte sticka under stol med. För Kili gjorde ju en fantastisk resa sen då till Valencia och landslag och allt vad han var. Men lite knäpp i huvudet på sidan då.
Du, den tränare, den bästa tränaren du haft eller den som har betytt mest för Gary Sundgren?
Nej, jag har alltid haft, visst, självklart Tommy Söderberg är ju en av dem så här som han gjorde mitt ytterback, han såg kanske någonting som jag vet ju inte liksom vad han har haft för tankar och vad han har sagt och, men han vet ju om att jag alltid, jag var ju lojal mot honom, jag gjorde liksom det han sa och det är klart jag har Tommy att tacka för otroligt mycket och jag har en Hasse Backe, jag har Erik Hamrén som jag tycker fick väldigt mycket skit för ja, när han var förbundskapten och sånt. Det är en fantastisk människa liksom. Och, jag har haft många bra sådär liksom. Det, men de som jag har nämnt här kan jag väl tycka liksom, har betytt väldigt, väldigt mycket för min fotbollskarriär i alla fall.
Jag läste någonstans att du sa att det jag ångrar mest med min karriär det är att jag inte blev utlandsproffs tidigare.
Ja, men det är klart man ville ju komma iväg hela tiden liksom. Men det är samtidigt så hade man ju den här lilla drömmen att man skulle få spela allsvenskan först och tänk man skulle få nu göra en ursätt, för det var jag ju på väg att göra då när jag kom till AIK. Sätta på sig den här blågula tröjan och tänk om man skulle bli proffs på det också. Så att, det är klart man har när man väl har kommit till det högsta Sverige så kan man väl fortsätta kanske ha lite drömmar och ja, jag har ju fått upplevt allt det här och det jag trodde jag aldrig när jag var liten. Liksom. Det är en jättedröm som har gått uppfyllelse.
Du flyttade hem 2002. Ett beslut som ja, jag misstänker att du och din fru antog gemensamt därför att barnen skulle börja skolan.
Ja, Daniel var ju så pass gammal så att han skulle ju börja sexan redan. Då, så att, men det ena var ju bara att de pratade ju bara spanska där nere. Svenskan liksom försvann ju nästan på dem och vi var ju lite rädda för att fan, vi ska ju flytta hem en dag liksom och hur fan blir det med skolan liksom och vi sa det. Zaragoza ville förlänga 2 år till men vi tog ett beslut, vi hittade en tomt, vi byggde hus, vi flyttade hem. Jag har fått upplevt mitt liksom och hade ju en dröm också för att komma hem och avsluta AIK när ändå ja, de har gett mig chansen liksom att bli den jag blivit och då vill jag ge tillbaka lite grann och ja, den vägen är det och det. Ja, vi gjorde vårt val, men nu efteråt kanske, klart hade jag skrivit på 2 år till, då tror jag nog hade vi att jag hade stannat kvar, det kan jag nog säga. Men vi valde att flytta hem och det, ja som jag sa, jag har fått uppleva allt det här.
Ja, du kommer hem till AIK då 2002. Hur var omställningen från La Liga och alla världsstjärnor till allsvensk spel igen?
Nej, men skillnaden var väl att tränarna så förbaskat mycket i Sverige. I Spanien så tränare hade du säg att vi kanske snittat 2 halvtuffa pass i veckan. För där gick du liksom, du visste exakt var du ordinarie så spelade du varje söndag eller måndag. Och sen var det liksom att vi var tränare måndagen så var det liksom nedjogg för de som har spelat, massage, hem så var det ledig tisdag. Onsdag var den hyfsat tuffa dagen liksom. Torsdagen, väldigt lugnt. Fredagen var det liksom kvadrater, gick igenom lite fasta, massage. Lördag, lite 2-målsspel, lite mer fasta, fick reda på laget. Och sen så gick det hela året. Men i Sverige ska du träna liksom samling Karlberg 7 på morgon. Ska träna, helst så försökte de få in ett lunchpass också. Och sen ska du träna på eftermiddagen. Men bara liksom gå dit och ta det liksom, byta om. Du måste, liksom det här det tog ju som Fabian på krafterna. Och jag och Christian Odin då, vi fick ju Richard Money då. Och vi sa ju till liksom att det är för mycket. Liksom. Det är inte kul när det blir match. För du vill ju längta till den här matchdagen. Liksom, och få, bara fan vad kul imorgon när du hittar på Örebro borta. Liksom. Så nu var det fan, åh fan just imorgon är det match. Fan, jag är helt slut.
Vad sa Richard Money när du sa det då?
Nej, men Richard Money var bra. Liksom, så, han såg liksom oss äldre. Vi fick ju stå över förmiddagsträning men vi var ändå tvungna att komma till Karlberg. Så att så hade han fingertoppkänsla liksom så här så att vi ändå hade suget och det här. Men det, jag tyckte det var otroligt mycket träningar. Det, jag tycker det är otroligt mycket som jag får höra av Daniel idag. Jag kan tycka att det blir för mycket, ja.
Att suget liksom försvinner för matcherna.
Ja, men det, suget försvinner inte. Nej, men det är väl en match. Ja, men jag förstår vad du menar, men jag vet inte, jag tycker det är liksom det är träning i ett liksom, du har haft en bortamatch, du kommer hem säg sent på kvällen eller du sover över, kommer hem på morgonen, nej, du ska åka iväg och träna på en gång. Vi säger förlåt grabbarna, åka hem, var med familjen, ta ledigt, vi hörs imorgon. Men jag vet inte, jag kanske är fel ute, men det, jag vet inte, det, vad jag vet än idag i Spanien så gör de likadant, det är liksom vecka ut, vecka in i samma sak. Och det, visst, vi tränade jättehårt i en och en halv, två månader på försäsongen liksom. Vi åkte upp till bergen och fick springa ärsligt och sånt där, men sen var det liksom ett pass. Vi tränade förmiddag, sen var det ledig. Det är liksom, nej, det var ja, en sagolik tid liksom. Sen blev det lite liten chock när man kom hem.
Ja, du spelar 0-2 och 0-3 i AIK. 2003 blev din sista säsong i AIK. Kom inte överens riktigt om nytt kontrakt. Hur gick turerna där egentligen?
Nej, jag vet ju. Richard Manni ville ju ha kvar mig. Han sa att jag vill ha det liksom. Och så, men så kom ju Fredrik Björk och Pelle Nilsson var ju mittbackar då. Jag var väl tanken att jag ska vara lite med backup till dem och vara en liten pappa och ja, lite sådär. Jag hade väl inga större krav på att jag skulle spela från start, men det vill man göra när man väl. Och jag sa väl att jag kan ju tänka mig ha samma kontrakt som jag har liksom, jag behöver inte ha något mer. Och Richard sa, jag vill ha kvar dig och bla bla bla. Och sen skulle vi skriva på, jag skulle träffa dem och allting. Men så ringer de en dag och säger att nej, då har typ styrelsen eller vilka det nu var bestämt att nej, det får vara.
Hur kändes det?
Nej, men det var väl också lite tungt. Då kom ju den här dagen som man inte ville komma, skulle komma, att vad ska jag göra nu?
Hur hade du förberett dig på det här?
Jag hade inte förberett. Utan jag hade ju förväntat mig att jag skulle spela ett tag till. Ja. Och då kom ju tankarna, ska jag gå ner i Superettan? Ska jag göra det? Nej, liksom jag bara, nej. Så att, sen gick jag iväg och började sparka boll i Division 3 IFK Sollentuna.
Mm.
Men det är också.
Det gick en ganska lång tid där utan att ta ett jobb tills din fru sa att nu får du hitta.
Ja, men det var ju, jag gick ju hemma liksom och tyckte synd om mig själv liksom, jag visste inte vad jag skulle göra och allting och bla bla bla. Jag provade på att vara tränare i Sirius med Per Milkvist och men det tog fruktansvärt tid liksom. Vi hade inte ekonomi, vi fick åka buss till Bunkeflo borta liksom, kom hem 6 på morgonen. Sen ska man upp och jag var på skolan då och jobbade som fotbollslärare och det var fruktansvärt mycket, så det var hela tiden man kände liksom att det är inte min grej liksom. Sen var jag hemma då i ett halvår ungefär och frugan sa att nu fan får du ta och göra. Men vad ska jag göra liksom? Jag vet inte vad jag ska göra. Det var efter Panaxia. Så sa hon så här, du är alltid illa ungdomar. Sollentuna skulle öppna sitt nya häkte och skulle starta en ungdomsavdelning. Då tänkte jag så här, fan jag kanske kan hjälpa dem här. Någon, så utav 100 så kanske kan hjälpa 2 bli bättre liksom. Och, kommer dit på studiebesök och sånt där, kände liksom att nej. Alltså dagens ungdom, det spelar ingen roll. Nej, men det är ärligt alltså, det är hemskt. Det är liksom, det är så jävla häftigt utav vissa att ja, picadollen, det är häftigast. Det är liksom, jag kan sitta inne på år, det gör inte mig någonting som kommer ut, så jag är lika tuff igen liksom. Tyvärr. Men i vilket fall så sökte jag in till kriminalvården på häktet Huddinge. Aldrig blivit gallrad så mycket hela mitt liv tror jag när jag var på i arbetsintervju. Satt en och en halv timme. Och jag satt och jag svettades och jag, det var bland det värsta jag upplevde faktiskt. Och jag kände, jag kommer aldrig få. De sa direkt, vi vet vem du är, men det är inte därför du är här. Och bla bla bla, hit och dit. Och jag tänkte, jag kommer aldrig bli kallad. Sen ringer de och frågar om jag ville ha jobbet. Jag sa, visst, jag kan prova på. Och fick en utbildning, fick prova på och se hur det var. De sa direkt, liksom, att sen måste man gå en grundutbildning som är på 16 veckor. Jag sa att vi kan erbjuda dig det på en gång. Och jag bara, ja, vad fan, jag tar det. Liksom. Jag får en utbildning och allting liksom så här. Och sen vet jag att du kan söka dig gradvis uppåt hela tiden. Och det, herregud, jag jobbar i 4 år och går som vakthavande nu. Liksom, då har jag gjort någonting som är bra liksom, och trivs fantastiskt bra. Så det, jag får träna på jobbet liksom, och jag har MMA-killar, jag har brottare, allt.
Men hur är det att vara i den här miljön? Du får ju umgås med de som verkligen har det jobbigt. Det är kvinnofridsbrott, det är barnmisshandel, det är, ja, you name it. Hur är det att vara i en sån miljö?
Nej, men det är väl klart inte kul. Liksom. I början var det ju jobbigt, man liksom kom hem och tog med sig väldigt mycket av jobbet hem. Jag satt och läste om alla som kom, man har möjlighet att göra det och så här, och grodda mig liksom till vad de hade gjort. Men just nu märker jag liksom, nästan vet vad de, man ser vad de har gjort för någonting när de kommer. Och jag försöker bara behandla dem som, de är människor för guds skull liksom. Och det, man får liksom se bort till vad de kanske har gjort för stunden. Och det är ingenting som jag trivs med, kanske jobba med en som en pedofil eller kvinnomisshandlare och sånt här liksom. Det är avsky sånt alltså. Det är just att hålla på med barn och göra illa dem, det är, ja, nästan som man lust att bara gå in och klappa till dem själv. Men det är ju mitt jobb, jag måste ju liksom försöka se till så att de har det så bra de kan liksom när de är på häktet. Och det är inte det mest finaste stället du kan vara på. Alltså du inlåser ju 3 timmar om dygnet och många som får ångest, och det är inte kul att se liksom. Jag har sett folk som börjar tugga på handlederna liksom och sliter sönder och ja. Men det, man får lämna det där och sen försöka.
Är det obehagligt, för du jobbar ju på samma ställe där den här kvinnliga din kvinnliga kollega blev mördad av en intern.
Nej, men jag kan säga jag är inte rädd. Absolut inte. Jag har otroligt bra arbetskollegor. Jag vet exakt vilka jag jobbar med då när jag jobbar som vanligt, inte som vakthavande. För som vakthavande får aldrig gå in och ha med de här klienterna att göra. Jag är otroligt trygg, men det är väl klart ibland man liksom kommer in en som har tagit anabola, otroligt drogad, kan vara helt galen. Men, liksom, men vi hanterar det. Liksom, vi vet vad vi behöver göra och vad vi inte behöver göra. Och visst, jag har varit med och brottats ett par gånger liksom, har fått ta tag i riktigt med hårdhandskarna liksom, och OC-sprayat och liksom, allt sånt här liksom. Det är inte kul att se heller, men vi måste ju skydda oss själva också liksom, och jag är tvungen att gå utbildningen liksom, för att använda min batong och min OC-spray och sånt här liksom. Det är inte bara att man kan ge ut vapen hur som helst heller.
Tränar ni fysiskt? Du ser ut att vara bra fysiskt. Jag har inte sagt det, så du, Gary Sundgren är bra fysisk form. Jag vet det, för jag spelar morgonkorpen med honom, så han är fortfarande väldigt bra i fotboll också. Och sen ser du ut att hålla matchvikten bra.
Jag försöker. Vi har något kilo kanske för mycket, men jag försöker träna så mycket som möjligt på jobbet. Vi spelar innebandy, vi försöker börja komma igång. Jag kan erkänna själv, de här sista 2-3 månader har vi levt i en bubbla i familjen.
Efter det med Daniel.
Ja, fruktansvärt tunga dagar och veckor, månader. Jag har inte alls haft lust. Jag har inte ens satt på mig kortbyxor, en strumpa liksom så här. Vill bara hemma, sitta hellre. Nästan som man bara vill dricka ett par öl på kvällen och gå och lägga sig och sova. Liksom. Och det var ju fruktansvärt tungt. Nej, det var ju sjukt jobbigt. Just, vad kan jag säga? Jag vet inte hur mycket Daniel har krigat för det här. Hur mycket han vill. Usch. Nej, det är surt. Riktigt surt. Men det kommer någonting gott ut där, ska vi se. Så att... ja. Hoppas jag. Jag vet hur mycket han vill där och... ja. Hela familjen, mycket frun och kriga för att hitta allt vad som kan vara fel på honom. För vi hittar inte vad som är riktigt felet, och det är liksom allt. Lillebror som har Daniel som sin största idol. Man ser på honom, han mår dåligt, men han krigar med sin fotboll. Har en underbar dotter som har hjälpt Daniels flickvän, hjälpt oss. Ja, vi har gått igenom en persfamiljen. Det... så är det.
Men du sa också att det finns ju ett ljus i tunneln här med, ändå trots allt.
Ja, herregud.
Vi är på väg kanske ut på andra sidan nu med det du berättade här.
Som vi säger, vi peppar peppar, så vill ju vi alla det att liksom, vi krigar för Daniel. Jag vill plussa liksom AIK. Fantastiskt jobb alltså. Det är Björn Westrum, jag vet inte, har inte ord hur mycket han har hjälpt. Och, ja, just en stöttning som Daniel har fått liksom från all hjälp från KS liksom, all visst, det är väl jobbigt för honom, han ska upp varenda hela vecka ta blodprov, det är upp hit och det är hit, och han får aldrig något positivt besked, det är bara negativt, och nu han tror att han är döende, och det är ett massa sånt här, och det, nej, men AIK är ett jättetack alltså. Det är helt sagolikt vad man har stöttat Daniel och flickvännen Elin liksom, till fått den hjälp de behöver. Helt fantastiskt.
Fint att höra.
Du, detta är sagt om Gary Sundgren från, från lagkamrater som du har varit med. Härlig kille. Går inte att tycka illa om.
Ja.
Någonstans när han kom var han en härlig kuf till och med. en fighter som inte fått det erkännande han borde ha fått.
Ja. Vet jag inte vem som man kan ha sagt kanske. Kan det vara Christer?
Nej, det är lagkamraten
som har insyn. Nej, men jag vet ju själv att jag försöker väl alltid det som jag är på jobbet idag. Försöker få alla att må bra på ett jobb. Vill skämta och ja, vill vara den här joken, skojan. Jag och Christer var alltid busfröna. Vi körde alla de här kalsontricken. Vi liksom klippte sönder saker och vi höll på att skämta med allt och alla. Jag är en väldigt glad person och mår bra av att vara positiv, glad och ja. Jag vet inte, det, vi har väl försökt få en stämning som men sen vet jag liksom att man kan vara en skitstövel på fotbollsplan. Men jag tror man måste nästan vara det för att få den här vinnarskallen.
Vad händer med dig och med många andra när de kliver innanför de här linjerna? För ofta jättehärliga, trevliga killar utanför. Och sen så när domaren blåser igång så det händer någonting med ögonen.
Nej, men det är ju fortfarande idag. Jag är med och spelar lite inomhusfotboll liksom, några stycken. Och vi spelade här i måndags och fick möta 16, 17, 18 åriga killar. Och jag tänkte, fan, vi kommer få springa här. Men vi lyckades vinna liksom. Och fortfarande, jag går in och tacklas under dem. Alltså, jag hatar när de gör mål. Jag blir förbannad och skäller ut mina lagkamrater. Men det är som jag är. Jag måste ha vinnarskalle.
Tror du att det är medfött? Jag menar, de här ner som har kommit riktigt. Jag tror att det är liksom, att det finns, att ni tycker så illa om att förlora så att det, jag vet inte vad.
Ja, vi tävlar om allt hemma. Ja. Vi firar jul ihop hela familjen och vi tävlar om allt. Mm. Det ska tävlas om vem som ska få äta hundmat hit och dit. Och det är tävling. Daniel är...
Så du äta hundmat?
Ja, men det är allt. Det är liksom äta kattmat till hundmat. Ja, men allt. Vi tävlar om allt. Det är både på gott och ont. Liksom, men det är krig där hemma. Daniel hatar att förlora. Robin hatar att förlora. Michaela, hon var hemsk ett tag.
Vad säger frugan Anna när hon får stå mitt i allt det här då?
Nej, men hon tycker bara att vi är lite knäpp. Så är det. Men jag har en fantastisk fru. Alltså det jag har hängt ihop i, jag har varit gifta nu 26 år och hon tog hand om barnen. Jag var ju aldrig hemma när jag höll på liksom. Och det, först med AIK på träningsläger, sen kom landslaget på träningsläger liksom. Och ungarna frågade, vem är du? Ja, men jag är pappa, men du finns bara i telefon. Så, det har varit tungt sådär, skittungt liksom. Men hon har gjort ett testjobb, alltså hon ska ha en stor jävla cred för min framgång.
Du är ju väldigt familjekär och det märker ju själv när du pratar om Daniel och liknande. Beror det på att du hade en tuff uppväxt själv med en pappa som hade alkoholproblem och så? Att du bestämde att så ska jag inte vara, nu ska jag vara på ett annat sätt? Eller?
Nej, men det är väl lite grann det här liksom att... Visst, jag kan erkänna, jag skämmer bort mina barn och fruktansvärt mycket. Liksom, och det, någonstans sitter det inne i bakhuvudet, det man inte själv fick kanske man vill ge till sina barn. Och, jag vet inte, men jag tror att jag är en väldigt rättvis far. Och ja... Jag har alltid varit stöttande, alltid funnits till hands. Är någon som vill grina på axeln, gör det. Är det snälla någon liksom.
Hur har det varit som idrottspappa då? Har du
aldrig pushat på dem någonting? Jag har sagt att ni får gå er egen väg. Vill ni ha något råd utav mig eller någonting? Fråga. Jag kanske inte har råd på allting. Jag kan tala om efter en match att fan, det kanske var mindre bra eller inte. Men de blir alltid sura om jag lägger mig eller säger någonting. Och de bara liksom så här, vill inte lyssna på det. Så att jag har sagt, jag står alltid på sidan av, men jag står aldrig och gapar, skriker eller talar om hur de ska göra. Utan det har de tränare som gör. Och det är liksom, men alltid var det där stöttande. Det spelar ingen roll om det spöregnar eller snöar eller vad det är, då har jag alltid funnits på sidan.
Är det någonting som är naturligt för dig, eller är det att du har sett så många skräckexempel på föräldrar under din egen tid så att du tänkt att nej, så här ska inte jag göra?
Det jag har väl sagt till flera föräldrar på när man varit på fotbollsturnéer och allting, och sagt till liksom, att du skrämmer ju ditt eget barn. Alltså. Han vågar inte spela för han vill ju inte spela fotboll. Det är du som tvingar. Liksom, så att man har sett många hemska så. Men jag är den liksom att har du fotbollstränare som har gått utbildning och allting, låt herregud. De kan sin sak. Låt dem träna dina barn. Passar det inte, ta dem till en annan klubb. Eller träna själv så får du se. Det är inte så jävla enkelt. Liksom. Och, herregud, idag är ju liksom, som AIK har i alla fall med akademin. Liksom, de är tvungna att gå fotbollstränarutbildningen för att få träna akademilag. kan inte jag stå där och tala om att jag vet bättre. Liksom. Det har ju ingenting med det att göra. Liksom. Det är ju bara att se, Stefan Svart sökte in på provutbildningen, kom inte in för han hade för dåliga meriter. Jaha, liksom, vad tar de för meriter då? Liksom? Herregud, han har varit med varje världstränare i hela världen liksom, och fått upplevt en fotbollskarriär som är helt sjukt, och han kom inte in på Svenska fotbollsförbundets provutbildning. Då börjar man fundera, liksom, herregud, lära sig slå en bredsida, fan, det kan väl alla.
Hur ser du på allsvenskan idag nu när du har, ja, du slutade 03, vi är alltså, vad är det, 17, vad är det, 15 år, vad tiden går, 2018, 15, när du var, alltså, och du ändå följer du med tanke på barnen och sådär, så följer du ju svensk fotboll. Hur ser du på utvecklingen?
Nej, men standarden är väldigt hög. Svensk fotboll är ju, ute i Europa så är den väldigt aktad. Alltså det är...
Men ändå, vi rankade ganska långt ner på klubbnivå. Så där.
Ja, men herregud, liksom, det är bara att titta på de flesta importer vi skickar iväg ut i Europa. Liksom, nu kan vi säga att många ungdomar kanske sticker iväg lite för tidigt och har inte den här tålamoden. Vi får inte spela, då måste jag byta lag. Jag får inte spela, då bryter jag ihop. Liksom. Men herregud, alltså, svensk fotboll har ju skickat ju... Titta på Östersund nu, alltså, en fantastisk fotboll. Jag tycker lite synd om AIK som inte klarar av Braga där liksom, och fick ta ett steg till. Och Malmö FF ska väl egentligen vinna deras match där också. Vi spelar en attraktiv, fin fotboll tycker jag. Det är otroligt kul att se, och det är många lag. I år tror jag det kan bli... Malmö är väl lite, men AIK kan absolut vara med och utmana tycker jag. Norrköping tycker jag. Jag trodde lite på Elfsborg, men nu floppar de ju i första matchen här lite grann. Men det är många lag där som är med och krigar. Och Östersund, fantastiskt rolig fotboll. Ingen brunkar och krigar, utan de försöker spela sin fotboll. Och stor eloge till Potter. Alltså han har gjort en jättegrej för svensk fotboll. Alltså det är otroligt kul.
Jag var inne på tidigare sagt om Garrisungen att du inte har fått det erkännande som du borde ha fått. Du har fått mycket erkännande. Alla, och du är stor i AIK, och även dina kollegor pratar väldigt gott om dig. Ett exempel på det. Manchester United har en spelare som heter Ander Herrera, och hans stora idol när han växte upp var Garrisungen.
Ja, jag fick läsa det, och ja, men det är väl ett litet erkännande för mig själv också. Nu visst, jag hade ju hans pappa som min sportchef liksom, som också var en storspelare som spelade med Madrid och landslaget där. Och min son Daniel växte ju och spelade ju fotboll med Herrera och någon Nacho som spelade Malaga och de här liksom. Så det är ju skithäftigt liksom. Daniel har ju kontakt med Ander och med Nacho i Malaga och såna här grejer. Och det, sen att Ander då såg upp till mig och tyckte att jag var... Ja, jag vet inte. Han har ju nummer 21 också.
21.
Ja. Och liksom, det är ju mitt nummer. Och det är ju skithäftigt. Det är, när jag fick läsa det, jag trodde inte det först. Liksom, så här. Men jag har fortfarande kontakt med min pappa Pedro, som jag kallar han, Herrera där nere i Spanien. Och ja, han blev ju liksom som en liten mentor. Han tog ju dit med allt liksom, så att... Vi brukar kalla vårt hus för La Casa de Pedro. Det är Pedros hus, för att han har gett mig pengasäcken så att säga. Så att det, nej, men det är klart jag har otroligt mycket honom att tacka för där nere också. Liksom, så att, men det, samtidigt som jag sagt innan, det är hårt jobb som gäller.
Tycker du att AIK har tagit vara på resurserna och den erfarenheten som du ändå besitter och det stora AIK-hjärtat du har?
Nej, det vet jag väl inte. Men det är lätt att säga att Malmö tar in gamla fotbollsspelare och gör jättebra. Det är inte det. Visst, jag ville ju vara med i AIKs koncern. Vara med i när jag slutade. Jag trodde att jag skulle få någon slags jobb inom klubben. Men det är inte så enkelt att liksom hålla på med det heller. Liksom. Och det är ju som det är. Liksom. Det får ju bara vara. Liksom. Ja, jag är där, jag stöttar, kommer alltid älska AIK, det är liksom klubben i mitt hjärta. Och det, visst, jag var lite bitter i början, men nu, jag kan inte, liksom, de gör det jättebra. Liksom, så att...
Skulle du kunna, alltså skulle du, har svenska klubbarna sådana ambassadörskap, jag tänker på flera av de utländska klubbarna, för detta storspelare är ju med och representerar och talar om klubben till sponsorer eller inbjudna gäster och i många sammanhang verkligen bidrar för klubben. Skulle det vara någonting som skulle kunna införas mer i Sverige tycker du? Och ja. Kanske i ditt fall då i AIK?
Nej, det kanske det, jag vet inte. Men det, där nere så är det, liksom, det är ju så pass mycket större allting. Liksom, och det, klubbarna är ju gigantiska liksom, om man jämför med lilla Sverige. Då, liksom, så att det, nej, jag vet inte. Jag tycker jag är en ganska bra ambassadör ändå för AIK och tycker jag pratar alltid bra om. Jag kommer aldrig prata illa, det kan jag inte göra. För att, herregud, jag var i klubben i 12,5 år liksom, och det är ju min klubb. Och liksom, så att...
Kan du beskriva den speciella... Alla klubbar har ju sin karaktär, sin själ. Går du att sätta någon ord på vad som är AIKs själ, så att säga?
Nej, men det är ju det här. Alltid pressen på sig. Liksom. Det ska alltid vinnas. Så det är en jävla press att spela i en sån här klubb. Så är det ju. Fansen kräver ju liksom att man ska... Det är bara vinna. Jag kan säga... Jag skulle inte vilja sitta i Rickard Norlings sits. Liksom, just med de här nyförare man har fått i år och allt det här. Men ändå liksom få spela för klubbmärket AIK, det är mäktigt. Alltså. Det är jävla känsla att stå där inför derby. Och, ja, jag kommer ihåg när jag flyttade hem. Vi fick åka ner och möta Valencia på Mestalla. Liksom, och jag fick ha AIK-tröjan på mig. Och hela Valencia-laget kom och sa hej till mig. Liksom, för att de visste mig. Liksom, det är ju så här, jättestort. Men då fick jag liksom visa klubbmärket AIK. Liksom, och typ, ja, försöka visa att svensk fotboll är helt okej. Okay.
Ja, det var lite häftigt hela Valencia, komma ner och stå AIK 3 och Valencia spelarna. Det visar ju igen vilken karriär du har haft som kanske har gått förbi lite här hemma. Hur pass bra det ändå var. Ni var alltså topplag i Spanien och vinner spanska cupen, och spanska cupen ska ni veta, ni som lyssnar, är väldigt högt ansedd.
Ja, den är fantastiskt stor, och vi blev firade en vecka i Zaragoza efter, och det var ju kortage från överallt liksom, och det är fantastiskt jävla grej. Alltså det, presidenten liksom kom ner i omklädningsrummet liksom att tacka allihopa, och nu är det bara åka ner, ni får beställa en Rolex var och ni får det, och vi bara, nej, det var helt sjukt alltså. Så att det är en jättegrej. Jag hade ju en dröm när jag väl skrev på för Zaragoza, det var kanske få vinna en titel där nere, och fick vara med och vinna cupguld, och det var riktigt häftigt alltså.
Ja, vad har du för framtidsplaner nu? Du har fortfarande många år kvar i arbetslivet. Har du några sådana här planer rent civilt inom karriärstegen?
Nej, utan jag trivs som det är idag, så trivs jag fruktansvärt bra med mig själv. Liksom, och, ja, från att ha haft de här tunga månaderna nu liksom, till att man ser det här ljuset någonstans. Så att det, nej, jag har god förhoppning om framtiden. Och det, ja, det är väl klart man vill att Robin kanske ska lyckas också med sin fotboll. Och, ja, kanske får bli morfar, farfar någon dag. Det är liksom sånt här som man, det är klart jag drömmer om det liksom, och det, men det får ju bli när det blir liksom. Men jag har en underbar familj och allting liksom, det funkar, och det, ja, livet är, det är bra tycker jag.
Varför får Västerås fram så många bra backar? Du pratar om K-mark som jag jobbar med, som du konkurrerade med. Vi har ju Lindelöf nu i Manchester United. Vi hade Markstedt tidigare. Det finns flera duktiga försvarsspelare.
Ja, Lindelöf är ju också för Nico Franke. Så
det är så konstigt. Vad säger de om hans första tid här?
Nej, det är ju jättekonstigt hur de använder honom. Jag tycker Mourinho gör något konstigt. Alltså, det är för att han gör det fantastiskt bra när de väl spelar. Och sen de andra två de har där, nu kan inte jag namnen på dem, jag är inte så insatt.
Ja, det är Jones och Bailly och det är Småling.
Ja, jag tycker de gör misstag efter misstag, men ändå får inte Lindelöf sin lilla chans där. Men det är kanske ett sätt att matcha in honom. Mourinho har väl en tanke på det, och det är bara gilla läget. Liksom. Det är han som bestämmer, och sen får ju tidningen skriva vad de vill. Men han gör det bra, för han har kommit till en fantastisk klubb. Liksom, så att det, ja, det är bara bita ihop, liksom. Det tror jag han gör också.
När Gary Sundgren vaknar på morgonen och ska gå upp och göra en bra dag, finns det någon devis eller någonting sånt där som får dig att starta dagen på bra sätt? Har du några rutiner?
Nej, men jag har ju det. Jag säger att när jag är ledig så kan jag äta vilken frukost jag vill. Men annars så faktiskt så vill jag äta en ordentlig frukost. Jag gör ordningen smoothie varje morgon med 2 kiwi, en banan, ingefära, blåbär, hallon och så en liten yoghurt. Och sen går jag och dricker den tills den är färdig. Då mår jag bra faktiskt. Ja, men det känns bra att man får en bra start på dagen. Och sen, ja, nu har jag börjat sätta igång och träna lite grann. Och kanske få spela en liten fotbollsmatch med tv-laget. Eller vi lirar eller något sånt där. Det gör en glad. Man får liksom...
Ja, du är ju som sagt, jag har ju spelat med dig. Du är alltid bäst på planen.
Nej, det ska jag inte säga.
Ja, men det är fortfarande med tanke på din ålder då. Men, ja.
Men det är bara för att jag tycker det är så kul. Och sen är det ju så att... Jag vill inte förlora fortfarande idag. Alltså. Jag vill inte få de här gliringarna efter. Liksom,
att vad är det som gör så ont att förlora då?
Nej, jag hatar alltså.
Vad är det som händer?
Nej, men jag blir så förbannad. Alltså. Jag vet inte. Det sitter igen. Alltså.
Hur länge sitter en förlust i?
Nej, men det kan gå över sen. Det är liksom... Jag har inte varit med att torska med tv-laget än. Jag tror inte jag torskar med Vilja heller den här gången. Så att det...
Hur länge sitter alltså nu är det här
till dagen efter liksom.
Ja, men när du spelade liksom. när du var i, alltså när det verkligen var viktigt
Ja, men då kunde du sitta i ett bra tal liksom. Ja. Det kunde sitta kvar
bara. Alltså familjen då när du kom hem det, och
var sur. De vågade inte ens prata med mig liksom. Så att det var ju på den nivån det var liksom. Tills det börjar gå och man börjar träna lite igen och så här, så att det, sen får man ju börja tänka på nästa match så. Men det är ett helvete egentligen att förlora, så enkelt är det.
Kan du sakna det här fotbollslivet?
Ja, det gör man väl nästan varje dag. Jag saknar just det här surret i omklädningsrummet och alla de här små gliringar man i buset och allt det här. Liksom. Det är lukten på gräset liksom, när det är lite vått och man får göra de här glidtacklingarna när det glider lite. Och, det...
och den här utmaningen då som nämnde, alltså den här... För det är ju... När det är match, alltså det är ju en speciell känsla när du ska gå in för en viktig match. Hur har du kunnat, hur har du lyckats fylla det tomrummet eller för det är svårt, det är många som vittnar om det. Att det när ingen frågar hur ska du gå på lördag eller söndag, alltså, har du något tips?
Nej, jag har inga tips. I början var det väl lite svårt, man fick ju den här abstinensen efter fotbollen och matcher varje helg och det här. Men sen var det ju, efter ett tag så blev det skönt liksom. Nu tycker jag det var jobbigt. Jag tycker det är skitjobbigt att titta på när Daniel eller Robin eller Michaela spelar fotboll. Det är jag fruktansvärt nervös. Alltså. Men det är liksom, jag är inte liksom nervös för att de ska göra bort sig eller något sånt. Utan jag är bara otroligt nervös. Liksom. Jag vet inte, jag kan inte säga varför heller. Men det bara är så. Liksom, det... Nej. Jag tycker jag är jätteglad att få åka dit och titta när de spelar bara.
Du var inne på det här tidigare, du gick ju ett tag efter karriären och funderat på vad du skulle göra. Har du något tips till de som är i karriären nu när det gäller att kratta lite inför framtiden?
Nej, men det är ju så många sagt liksom, även på min tid när man sa att fotbollen tar slut, någon ser till att du har en utbildning. Mm. Men när du vet att du är, säg, börja upp och komma över 30, 31, 32 där liksom, se till att du kanske börja på någon utbildning någonstans, eller du kanske vill starta någonting eller gör någonting, så börja med det ändå medan du ändå har fotbollen, för du är ju helt proffs att ha tiden framför dig. Du tränar inte dubbla pass varje dag liksom, så att det är väl det enda tips man kan ge. Men sen, man vet ju inte vad man vill pyssla med heller. Liksom. Det är det som är så svårt. Många kanske vill fortsätta bli tränare och gå de här utbildningarna men ändå inte få någon lag. Och det är så lite marginal som gör det. Så att, nej, det är svårt att säga.
Underbart, Gary. Nu tittar jag i mina anteckningar och ser om det är någonting jag har bommat. Är det någonting som jag inte har tagit upp som jag borde, tycker du?
Nej, jag tror jag har tagit upp allting. Utan det är...
Det finns ju så många goda matcher. Har du någon speciell sån här minnesvärd match som du alltså som kanske den mysigaste matchen i som ger dig mest välbehag?
Ja, men det är väl klart just 92 ja. När vi fick in SM, det sitter ju alltid kvar, men sen var det ju liksom skitkul att få göra mål mot Real Madrid till exempel. Det är ju få förunnat också så att vi fick en poäng hemma också, så att nej, men det är de här stormatcherna, herregud. Ja. Fått möta alla de här världslirarna. Liksom. Det är ju, än idag jättesvårt att ta in att man har varit det lilla plutte jag. Liksom, så att. Men det kommer väl en vacker dag kanske.
Tack så mycket, Gary Sunger.
Det var så lite så. Tack själv. Lysam.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklashomgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter, eller Instagram Holmgren på Niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.